Du lyssnar på Kulturspanaren istället för musikförvirring med mig, Andreas Lindholm. Ja, kära lyssnare, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Kulturspanaren i Radio Fyris. Och med mig i studion har jag Maria. Välkommen!
Tackar, tackar.
Vi har ett riktigt fullmatat program idag, så att det är bara att vi river av plåstret och kör igång, tycker jag. Vad har du gjort kulturellt sen sist, Maria?
Ja, du. Jag har bland annat varit på Fyrisbiografen och sett en film som heter Flätan, som handlade om tre kvinnoöden som sen flätades ihop på ett spännande sätt. Den var väldigt bra, tycker jag.
Spännande. Jag har ju sett SVT:s stora dokumentärsatsning om svensk country. Countrylandet Sverige, en fantastisk tredelars dokumentär. Jag som aldrig nästan sträcktittar på något sträcksåg alla tre avsnitten. Det gick inte att sluta titta på.
Det låter härligt. Att man blir fast om det är något som är bra.
Det är väldigt härligt och väldigt fint också att det görs någonting om Alf Robertsson.
Ja.
Han känns ju lite bortglömd idag.
Det kan man nog säga.
Och sen Hasse Kvinnaböske.
Ja, han får vara med på ett hörn också.
Ja.
Det är kanske något att titta på då.
Arrendatorns klagan.
Ja.
Veckans raket.
I've said to myself, if I were to die in this state, I think I'll be quite okay.
Ja, och nu kommer det en helt färsk ny singel från det svenska popbundret Jonathan Johansson. Har du hört talas om honom?
Nej, faktiskt inte.
Han är ändå ganska stor, har blivit det. Jag har ju följt honom sedan han fortfarande låg på det lilla indiebolaget Hybris. Så att nu ligger han ju på Sony och vi ska föra låten Fyllda av sommar med Jonathan Johansson, en liten svensk indiepop-pärla.
Fyllda av sommar. kan du sluta scrolla? Då blir jag bara ledsen. I din hand ett krossat land, skräcken kommer nästan nära. Du grötrat ner i mat. En hand, en riktig hand, och tyngden väger varje gram. Finns så mycket att kasta på och ångra. Tyngre in i tyngre hand, tyngden väger varje litet gram. Och du kan hålla i eller släppa.
Går vi raskt vidare till veckans böcker och skivor, och det är verkligen ett fullmatat program idag. Och vi börjar med Dick Harrisons Herrens år 1403. Dick Harrison måste ju vara en av våra mest produktiva professorer i Sverige, måste jag ju säga. Alltså.
Ja, det måste han vara. Han är med i så många sammanhang.
Ja, han gör podd ihop med hustrun bland annat. Och är med som expert i Vetenskapsradion Historia.
Precis.
Och liksom ingenting känns främmande. Och att han skulle skriva historisk krim känns inte heller som någon omöjlighet.
Nej. Det kan man nog tänka sig.
Jag menar, Per och Pontus har ju haft hans bok om Hansan liggande länge och väl vid fikabordet här.
Nej, han är trevlig att lyssna på helt enkelt.
Ja, och väldigt, alltså bara allmänbildande. Väldigt duktig på att förklara så folk förstår.
Precis. Det är en konst i sig det.
Mm. Det är han och Ove Wikström. Nej, men det är ju en perfektionism i ordvalet. Alltså, han skriver ju väldigt välskrivna böcker överlag, tycker jag. Hans bok om Ryssland var ju så fruktansvärt läsvärd. Så att, och det här är ju då hans deckare Teria av Liège. Sjätte fall, och vi kastas direkt in i en miljö som för mig är väldigt bekant i alla fall. Den här utspelar ju sig under Hansa-tid i Visby.
Aha. Okay.
Kalmar, tänk lite Kalmarunionen, Erik av Pommern, den tiden.
Okej. Okay.
Och ett Visby under belägring precis efter massaken vid Solberga kloster.
Just det.
Jag tycker det här är otroligt spännande, just att det är en bok om förreformatorisk tid.
Ja, precis.
Det har skrivits historisk krim om typ Ankarström och de där killarna på 1700-talet. Men liksom att vi får någonting som är bakåt tycker jag är väldigt spännande. Och det ska också bli vansinnigt spännande att läsa den här boken som kommer i augusti om Botvid.
Okej.
Som kommer på Norstedt, som jag har beställt. Nej, men jag kan ju de här miljöerna i mitt huvud, för jag har ju bott i de här miljöerna och vandrat och levt liksom. Det här är ju
det.
Det här är ju Visby liksom. Det här är hemma på något sätt. Alltså jag ser ju allting framför mig.
Ja, det måste vara spännande att befinna sig där och tänka sig så många hundra år tillbaka.
Absolut. Och mellan alla kyrkor och konvent och munkar och nunnor och det är så vackert. mycket.
En så totalt annan värld samtidigt.
Och man kan riktigt känna den här isvinden som brukar vara i Visby. När, som drar upp genom innerstan där. Alltså det är riktigt, riktigt griskallt ibland.
Sån här fuktig kyla.
Ja, man riktigt lyckas liksom beskriva det på ett sånt sätt att det liksom ryser i märgen.
Mm.
Och det är ju inte alla författare som är så duktiga.
Nej, verkligen inte.
Nej, men allting fångas i orden likt det i Thomas Boströms Spår i Sankt Mikaels gränd. Och det är ett Visby under belägring. Vilket är väldigt speciellt att läsa. Och
ja, det var nog en speciell tid.
Ja, och just där också att Sankt Mikaels omnämns som ju faktiskt är en ruin som bara finns under jord idag.
Ja, just det.
Nej, men världen skälver som Thierry känner den. Och den börjar ju med ett mord på någon tysk ordensbroder eller något.
Okej.
Ja, det här är verkligen hög läsfaktor på. Jag tycker det här är en 4 av 5. Helt klart läsvärt. Om man är det minsta intresserad av medeltid eller historia överlag, liksom, om vi läser om det ur ett skönlitterärt perspektiv, så absolut. Give it a try.
Det låter som man borde göra det faktiskt.
Nu går vi raskt vidare till poesi faktiskt. Nu blir det Lukas Moodysson. Vad känner du till om honom, Maria?
Ja, han är ju ganska bekant i alla fall för mig. Det är han, men vad?
Filmskapare nog mer än poet.
Jag tänkte ju säga det, att det är väl framförallt filmerna man har koll på. I mitt fall i alla fall.
Ja, alltså han är ju mer känd egentligen för filmer som Fucking Åmål och som Henrik Schyffert faktiskt sa i The 90s ett försvarstal. Det var så himla skönt att någon äntligen var allvarlig.
Ja, precis.
Och det var ju Moodysson då.
Mm.
Men han är ju poet från början med rötterna i Malmö.
Mm.
Och han skriver ju bland annat en homagedikt till hans nu bortgångne kompis Christian Lundberg.
Mm.
Han skrev en diktsamling eller bok för några år sedan som heter Yarden, som blev väldigt omtalad och hyllad.
Ja.
Som handlar om en man som jobbar i Malmö hamn med att köra av bilar av fartyg.
Ja, det finns väl en del sådana jobb där förstås.
Ja, blixtbrickornas glada tid. På den tiden om man behövde pengar, när man bara kunde gå ner till hamnen och få ett daglön. Liksom.
Precis, ja, det var ett tag sedan.
Ja. Jag har ju alltid gillat hans filmer, och då framförallt filmen Tillsammans. Mm. Så att spår i mig. Jag har inte sett Fucking Åmål faktiskt.
Ja, den har jag sett och den tycker jag är fin. En väldigt fin film.
Ja. Men just filmen Tillsammans. Vi hade en filmkväll i höstas i kollektivet när vi faktiskt såg båda filmerna.
Ja.
För han har gjort en ny film nu.
Ja, den kom väl ganska nyligen. Om, är det 25 år senare? Eller?
Ja, det är det.
Ja, de är roliga framförallt tycker jag. Och ja, jag blir ju nostalgisk som var ung på den tiden.
Men samtidigt så tycker jag ändå att hans diktning är minst lika djup som filmerna är. Det finns väldigt mycket filosofiskt i hans filmer ändå. Just Fucking Åmål, den här småstadstristessen och att inte passa in.
Precis, ja, det är väldigt tydligt där.
Ja. han känns ju som en underdog. Alltså det här är hans första diktsamling på ganska länge.
Mm-hmm.
Så jag tror han är lite har trillat bort ur folkmedvetandet som poet. Utan att han är mer känd som filmskapare idag.
Ja, det är nog så.
Betyget blir 3,5 av 5. Och nu ska det bli lite gitarrmangel. Bandet Life in Mono från Bristol.
Ja, spännande.
Som jag såg, hade förmånen att faktiskt få se live. Tack vare att jag bodde på vandrarhemmet och var på puben och spelade på.
Oj.
Belushis.
Det var nog meningen.
Ja. Det här låter liksom om man tänker My Bloody Valentine eller eller Slow Dive eller liksom Shoegaze. Ja. Vi hörde alltså låten Mother Tongue med Life in Mono. En helt ny färsk singel som släpptes veckan det här spelades in.
We'll be right back.
blir det raskt mera poesi här. Passage för simsvaga fiskar.
Vad kan det vara för dem då?
Det är en poet som heter Jonas Modig som tidigare har varit förlagschef bland annat i många år på Wahlström och Widstrand.
Jaså. Mm.
Och den här passagen för simsvaga fiskar, det är alltså någonting man har byggt under vattnet när man byggde om slussen i Stockholm för att hjälpa fisken att vandra, ungefär som våra asptrappor här,
ja,
i stan.
Ja, precis. Jo. Det finns många sådana ansträngningar nu för tiden när man börjat fatta att fisk inte kan röra sig som den ska.
Mm. Mm. Ja, det här var en poesiupplevelse. Det var länge sedan jag grät av lycka eller av poesi. Men den här fick mig faktiskt då tårarna att rinna. För det är så himla vackert.
Aha.
Alltså han har en värld som är så... Det är lite som om man tänker det musikstycket jag skrev när jag föreställde mig krabborna i utanför Fjällbacka där. Jag skrev till Camilla Läckberg.
Mm.
Alltså jag, det är liksom att färdas under ytan lite grann. Inte så kanske så mycket en tankeström i poesin utan en ganska vilsam diktning.
Mm.
Mm. Lite som om du tänker Tranströmer eller Zetterlind. Ja, liksom. Just det. Mm. Det här är mer eftertänksamma, reflekterande.
Mm. Och det kan ju vara väldigt underbart att läsa ibland faktiskt. Man behöver det då och då.
Mm. Det är vackert, djupt och eftertänksamt. Det är liksom en andning i det. Man liksom får stanna till.
Mm.
Betyget blir 4 av 5. Och nu blir det matbok igen.
Aha.
Älskade knöl av Hannes Arenström. Som tydligen har jobbat med Leffe Mannerström längre tillbaka. Men som idag bor i Danmark.
Yes.
Och som har blivit potatisfanatiker. Det här är ändå en ganska sensorisk bok. Som inte bara handlar om odling. Den är stort odlingsfokus. Men det finns också ett kapitel där man också beskriver potatisens karaktär till exempel. Och hur olika sorter passar till olika saker. Och så.
Mm.
Det tycker jag är väldigt intressant.
Ja, just det har jag väl inte skrivit så mycket om kanske.
Nej, och det tycker jag är väldigt spännande. Och sen så att man har med ett recept som jag faktiskt redan hade.
Mm-hmm.
Leif Mannerströms recept på raggmunkar har jag i en av hans bok Husmanskonst.
Mm-hmm.
Ja, det är en väldigt trevlig bok att bara bläddra i det här liksom att... Den har en ganska simplistisk färgskala.
Mm.
Som verkligen framhäver liksom de olika skalfärgerna och så.
Jaha.
Så att liksom bilderna poppar, eller vad man ska säga.
Mm.
Ut ur sidan lite grann. Väldigt snyggt.
Ja, det låter spännande. För det är ju gott med potatis.
Och den handlar ju också om... potatisen ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
Mm.
Bland annat om den berömda potatisbacken i Ammarnäs. Det är en liten by uppe i Norrbotten där de odlar i en jättebrant backe.
Av vilken anledning har det blivit så då?
Nej, men tydligen så var det någonting med tjälen att den aldrig riktigt satte sig i den där backen.
Aha. Mm.
Så det är liksom rent att det var geografiskt fördelaktigt med väderstrecket.
Okej. Okay. Då kunde man förlänga säsongen.
Ja, och bland annat så har ju en dokumentärfilmare som jag har sett en hel del av, Johan Palmgren, han driver en filmfestival där uppe i Ammarnäs.
Mm-hmm.
Så där finns det en liten dokumentärfilmfestival.
Okej.
Okay. Så det är så jag kände till den där potatisbacken, för att det var massa stubbar och grejer och
mm.
tydligen så höll det jorden varm. Så det frös inte.
Okej.
Fantastiskt alltså. Ja,
eller hur?
Allting börjar med en enskild bonde, så idag har de liksom som odlingslotter i den där backen då. Mm. Ja, jättefin bok där, 3 av 5. Och nu ska det bli lite musik här. Nu går vi raskt över till en skiva faktiskt som jag tyckte var så. Det här kunde jag inte bara låta mig gå förbi. Och det är svensk feministisk hiphop jag pratar om. Det är ju inte jag känd för kanske som någon hiphop-kille. Men just Silvana Imam är en artist som ligger mig extremt varmt om hjärtat. Ända sedan hon kom ut med sitt album Requiem 2013.
Mm. Ja, men henne har jag också lyssnat på.
Det är ju liksom hiphop utan vapen och feta guldkedjor.
Absolut.
Och det som gjorde att jag fastnade för henne var att det var ett helt annat sound också. Det var inte alls det här brötiga liksom, utan det var mer klubbigt eller vad man ska säga. Och basdrivet, men med de här extremt feministiska texterna. Och albumet vi pratar om heter Tro och släpptes för några veckor sedan.
Ja, den har jag inte hunnit höra.
Och det tycker jag gör henne mycket mer intressant än många hiphop-snubbar ska jag säga.
Mm.
Just att det finns en intellektuell bit av det. Att det inte bara är...
Ja, det är ju, tycker man, en del av hiphopmusiken. Att det finns lite tankar.
Ja. Mm. Och jag måste ju verkligen gå in på låten After Party som hon har gjort ihop med Järva-rapparen Biggie Duke.
Jaha.
Det tycker jag är första gången någon skildrar känslan av 0500 på en efterfest. Liksom, soundmässigt. Den andra artisten jag vet som skildrar att det är Sofie Rimhedens efterfest som hon gjorde ihop med rapparen Ish.
Okej.
Men det här är så fint album. Det är väldigt klubbigt och det låter Berlin. Berlin techno. Ben Clock är min association. Vilket blir en extremt snygg kontrast med de här mörka, mullrande basarna till den här ljus, väldigt ljusa, feminina rösten.
Mm. Ja, det är något att se fram emot. Lyssna på
ja,
den.
Betyget blir då 4 av 5 och vi ska föra låten Sprit och blondiner med Silvana Imam.
Mina hundar bredvid mig, 101 dalmatiner. De bara skäller och skriker, sprit och blondiner. Vill du dansa på liner? Känna musiken, blicken är suddig. Drickan är lyxig, klubben är busy. Midden av city, natten är Disney. Filmen är lycklig, jorden är platt. Men mitt hjärta är svart, håller huvudet kallt. Svaret är salt, tiden är sand. Men smärtan är sann, whisky och rom. På Bacardi och sånt. Hon touchar min soul, kisen är mål. Biten är bomb, men själen är såld. I know this night with you never end. We got the city to ourselves again. And this love for you. Kille är pussy. Vilken vänstra som Nushi. Sugen på sushi. Törstig och hungrig. Ser igenom din Gucci. Bättre än duktig. Veteran ingen rookie. Varje guzz här är fuktig. Bättre än duktig. Så fort jag blir flörtig. Hennes jeans är jacuzzi. Sitter bredvid en svank med delfiner. Med en gött utav siden. Jag tycker rakt i den. Och simmar i frihet. Som värsta morfinet. Sexual healing. Behövs ingen breather. Vi närmar oss peak. ligger, Premier League. Knark och banditer lämnar ingen besviken.
Var vi framme vid dagens sista bok.
Aha.
Amor Towles, ett bord för två. Amor Towles är ju en författare som kanske inte har slagit så där jättestort i Sverige, men som är desto större i USA. Den här boken, A Table for Two, har alltså sålts i över 8 miljoner ex i USA och ligger på bestseller i New York Times. Det säger kanske någonting.
Ja, det säger väl någonting. Och han är amerikan då.
Ja, och uppvuxen i Massachusetts tror jag det är.
Mm.
Men har jobbat bland annat med, inom investmentbank. Jag lyckades hitta nämligen ett författarsamtal med honom. Från Martha's Vineyard.
Mm.
Där han har tillbringat alla somrar sedan barnsben.
Okej.
Okay. En väldigt sympatisk herre får jag säga. Alltså jag fattade tycke för personligheten. För han hade liksom, han var väldigt lågmäld om man tänker. Det behövdes liksom inte de här stora gesterna. Utan det var en väldigt ganska introvert herre ändå.
Mm. Han har några år på nacken också, eller?
Ja, han är väl över han är 63 eller något sånt där nu. Så okay. Och debuterade faktiskt i ganska sena, alltså en late bloomer, precis som en undertecknad. Och jag tycker inte det är något fel med det. Absolut inte att börja sent. Jag menar, så i salig åminnelse Elsie Johansson.
Ja, nej men det är väl ingen.
48 liksom. Mm,
precis.
Jag tyckte det här var en fantastisk novellsamling med 5 noveller i New York och en i LA. Och just där att han skildrar lite. Jag vet inte om du har du sett filmen Ensam hemma 2?
Ja, men det var väldigt
Vilse
länge sedan.
I New York liksom. Mm. Det är lite så. Han skildrar med, om du tänker dig den här bilden när han kommer till Rockefeller, när Kevin kommer till Rockefeller centrum, man liksom ser de här husen liksom torna upp sig.
Mm.
Lite så är känslan i hans miljöbeskrivningar, att det liksom är så här, man går och liksom tittar storökt med ögonen som tefat. Man är liksom så uppslukad av omgivningen. Och så nämner han en massa så här, mycket mat där också.
Matställen och så.
Ja, till exempel Alfred Portales Gotham Bar och Grill.
Okej.
Okay. Mm. Jag tycker det är liksom så sensorisk bok där. Det är liksom, man kan riktigt nästan känna lukterna liksom.
Och känslan.
Mm. Ja, just där av att flacka omkring i New York. Bland annat en bok om en man som blir utsparkad. En novell handlar ju om en man som blir utpåkommen med att illegalt botlägga konserter.
Yes.
På Carnegie Hall och blir bannad för resten av livet. Liksom.
Mm.
Jag tycker det här var en överraskning. Jag tog ju den här mest på titeln egentligen. Jag tyckte det lät som en intressant titel. Liksom.
Mm.
Och jag förstår varför den här har sålt i 8 miljoner ex. För det är så fruktansvärt lättläst också.
Mm.
Alltså de översättarna har verkligen gjort ett bra jobb. Och det här är deras tredje bok av den här författaren som de översätter också. Så de har gjort jobbet förr och det känns som att de är liksom i synk med varann på något sätt.
De har koll på honom.
Ja. Och det brukar oftast bli så att om en översättare får översätta flera böcker av samma författare så brukar det bli bra.
Ja.
För man får ju också in maneret då.
Absolut, det är en riktig konst det där med att översätta på bästa sätt.
Men jag tycker ju ändå att de här berättelserna på något sätt knyts ihop av en röd tråd. Jag skulle inte kunna läsa de här separat.
De här novellerna?
Nej.
Du vill läsa dem i sträck?
Ja, därför att så många av dem utspelar ju sig i samma rum, samma tid, samma plats. Det är ju väldigt mycket Paul Auster som är en annan författare jag är väldigt förtjust i om man ska prata om New York-författare.
Mm. Mm.
Hans rapport från insidan. Jag försökte leta fram min text jag skrev om den, men det har jag inte lyckats gräva fram i mina gömmor. Men just den här lite introverta, det observerande, det tycker jag alltid är intressant att läsa om när det gäller storstäder.
Mm.
Och ni lyssnare vet ju att jag är väldigt svag för New York med tanke på att jag recenserade två böcker om irländska migranter i New York ganska nyss.
Ja, men det är ju en spännande stad.
Det är det. Staden som aldrig sover.
Mm. Så är det nog.
Betyget blir 4 av 5. Och nu blir det något annat mer bekant här. Ja, nu ska det bli punk här.
Jaha, du.
Jo, jag fick för några år sedan ny som ett punkband från Skoghall i Värmland. Nu blir det punk på värmländska. Blåst ett band som heter Karensdag. Dessa roliga bandnamn. En låt om att beställa kebab men inte få mer än pommesen.
Okej.
Andra låttitlar av detta band är Törre jävla smörgåsar. Ja, skivan heter Ett par jävla dagar. Ja.
Utan kebab.
Ja.
Och torra smörgåsar.
Ja. Och om att slåss om parkeringsplatserna på det lokala köpcentret har de också en låt om. Ja, i alla fall. Vi ska föra låten Blåst på kebabben. med karensdag. Ja, kära lyssnare, då har vi kommit fram till segmentet där vi hyllar album som fyller jämna år. Och idag blir det ett riktigt mastodontalbum som fyller 50 år. Nämligen Queens A Night at the Opera.
Härliga tider.
Ett väldigt fint album. Jag lyssnade faktiskt på det i sträck idag när jag gick hit. Bara för att liksom recappa.
Mm.
Det är ju det här albumet som liksom... Ja, det är så fantastiskt. Bohemian Rhapsody, det är ju den stora stjärnan på det här. Och,
precis.
Och You're My Best Friend också är ju på den här.
Mm. Ja, det var ett tag sedan jag hörde det. Kanske är hemma och lyssna nu då.
Ja, alltså jag tycker ju det här albumet är en liten godispåse musikaliskt. För det finns så många mycket att upptäcka i låtarna på den här.
Mm.
Allt ifrån hyllningen av krigsveteranerna från andra världskriget i 49 till...
Mm.
Roger Taylor's I'm in love with my car. Och inte minst när de leker blåssektion i Seaside Rendezvous eller vad den heter.
Precis.
Nej. Så lekfullt på något sätt. Mm.
Ja, det är ju det.
Men samtidigt också ett enormt allvar. Jag vet inte om du känner till öppningslåten på den här skivan.
Bakgrunden till den, eller?
Ja, låten Death on Two Legs.
Nej, jag känner inte till bakgrunden, tror jag.
Nej, men det är först öppningsspåret handlar alltså om hur hon blev blåsta av sitt första management och levde på svältgränsen.
Aj då.
Höll på att svälta ihjäl i London, liksom.
Mm-hmm. Nej, det har jag inte koll på.
Nej. Men en fantastisk skiva där alla medlemmar också har bidragit med låtar. Det är ju lite kul.
Det är jättekul.
Alltså för att den har liksom allt möjligt. Allt ifrån liksom musical till grandios rock.
Ja, den står sig.
Verkligen. Jag vet ju inget album du har gjort så otroligt många dokumentärer om.
Nej, precis.
Bland annat så har BBC gjort den där de har haft en hel hög litteraturvetare sitta och diskutera texten till Bohemian Rhapsody.
Jaha.
Och det var väldigt intressant, får jag säga. Det är ju ett underbart album och det här bara visar vilket otroligt bra band det här var.
Mm. Det var ju det.
Och ett stort album som verkligen är en viktig del av musikhistorien.
Precis.
Det Definitivt. Finns ju ett album till det här året som liksom är så där väldigt stark lysande stjärna. Från 1975 som blev 50 år. Och det är ju Pink Floyds Wish You Were Here.
Mm. Mm.
Jag hade faktiskt den här först, men jag tog det här istället för det här kändes som att det var mer lättillgängligt att skriva om.
Okej.
Okay. Den här har jag också sett Classic Albums, VH1s gamla serie. Så då hade de plockat upp, då satt de alltså i en studio och liksom visade Bohemian Rhapsody stämma för stämma.
Mm-hmm.
En fantastisk skiva det här. Alltså det här går inte annat än att gilla, tycker jag.
Eller hur? Jag håller nog med.
Liksom det är en sån där skiva när allting bara stämmer. Och Ray Thomas Bakers fantastiska produktion.
Mm. Ja, då får vi fira.
Ja, så grattis. Låten vi ska höra är ju You're My Best Friend. Världens mest hitskrivande basist någonsin. John Deacon.
Mm.
Som ju idag dragit sig undan rampljuset fullständigt. Och han skrev ju också Another One Bites the Dust och Under Pressure.
Mm.
Så. Och den här låten skrev han som när han försökte lära sig att spela piano hemma, helt enkelt.
Jaha.
Och den hyllning till hans livskärlek, hans fru.
Mm.
Det går inte annat än att gilla det här. Mm. Alltså det är så sött.
Mm.
Så vi ska få höra låten You're My Best Friend med Queen.
And I
Det var allt vi hade att bjuda på idag, Maria.
Ja.
Så hörs vi snart igen med nya böcker, nya skivor, nya recensioner. Ha det fint.
Hej då.